Okej, då står vi här och pratar med vilka då?
Maria Edström, docent i journalistik, mediekommunikation vid Göteborgs universitet.
Och?
Ulrika Lagerlöf Nilsson, docent i historia vid Göteborgs universitet.
Och ni har precis då pratat vid dels scenen och ni har pratat en hel del om ett kapitel som egentligen finns i mediehistorisk årsbok också, om man vill läsa allt om det ni kommer att säga nu. Men vad har ni sagt nu? Alltså ni började med att prata om, ja, ålderism.
Ja, vi tänker oss att medierna kan ju både så här bidra till ålderism eller utmana ålderismen. Och så vill vi se hur det har sett ut över 1900-talet eller fram till idag på första sidorna i Dagens Nyheter. Så det är det vi har gjort.
Och under en lång period dessutom, från 1912 om jag fattar rätt.
Ja, nästan drygt 100 år från 1912 till 2022. Mm. Så att, ja.
Och vad kan man säga om utvecklingen under denna långa period då?
Ja, man kan väl säga att på ett sätt så intervjuar du ingen äldre utan namn och bild oftast. Alltså du finns ändå som en person, och vi har sett många exempel bakåt i tiden där man bara är med som en illustration. Så vissa saker har blivit bättre, men andra saker som historikerna brukar säga, inget nytt under solen. Att det är samma syn på äldre som en annan grupp i samhället, och de är inte så nyhetsmässiga.
Man måste tillhöra eliten egentligen för att komma i medierna mer eller mindre, även idag.
Ja, det är ju så att de sköraste äldre, alltså de äldre som vi säger 85 plus, men även de som kan vara yngre, men är av någon anledning sköra, har svårt att göra sin röst hörd. Om ens den hörs alls.
Men ni tror nog, alltså det skiljer även när det gäller kvinnor och män. Mm. Ni berättade om en dam i en bastu.
Ja, Stina i bastun 1912. Hon fanns med på de här jubilarsidorna och hon fyllde 60 år. Och hon tog vi med som ett exempel på att vara väldigt atypisk, alltså inte typisk. För hon var en yrkesarbetande kvinna, en baderska. Som man firade hennes 60-årsdag där med att hylla henne och hoppades att hon aldrig skulle sluta arbeta.
Men ja, då skrev man att hon, alltså det var männens perspektiv på
sättet
man berättade det hela.
Men hon var ju ett undantag också för att hon var kvinna. Det är inte speciellt många kvinnor som förekommer i medierna i början på 1900-talet och ens framåt i våra dagar.
Sen är det ju ett annat problem, och det är ju vem ska kallas för äldre. Alltså när blir man äldre? Och det hade varit ett dilemma som vi upptäckte under tiden som vi höll på med studien. Att det är ju sällan som man åldersbestäms. Och finns det då ingen bild heller riktigt på, så det blir jätteknasigt och svårt.
För 20 år sedan ungefär så pratade man om 50. Mm. 50, då var man på väg att bli gammal. Jo. Idag är det lite längre fram i tiden.
Ja, men precis. Och även bilder på så att säga äldre utan siffror kan ju vara jättesvårt att bedöma när.
Men då är du så bra med nätet nu för tiden. Du har birthday.se och du har olika källor. Och framförallt eftersom medierna är så elitfixerade, så är det ju få personer som inte är kända som är på första sidorna. Så att det är ganska lätt att fastställa ålder på de här personerna. Så även om det inte sades hur gammal Gunnar Sträng var, så kunde man ju då se på årtalet och se hur gammal han var.
Mm. Om det finns ett namn.
Ja.
Mm. Ni var även inne på att dela upp det här med pension. Alltså folkpensionen kom först och sen kom ATP och så vidare. Och hur man skildrade detta. Vad kan man säga om det?
Ja, vi tänkte att det är ju historiska händelser som vi utgick från att det borde i alla fall ha skapat någon form av debatt, diskussion där äldres röster involverades. Men dessvärre så såg vi ju inte det, utan det är ju att man talar om istället för med. Så det är ju frågor som får direkta konsekvenser för de äldre, men man involverade inte gruppen det handlar om.
Sen kan man ju säga att vår studie är ju att nedslag var 20 år en syntetisk vecka. Så vi har ju naturligtvis inte hela bilden om vi skulle ta. Men däremot så kan vi ju luta oss mot tidigare studier. Till exempel det här boken Det redigerade samhället. Där man visar att bara 4% av de som är med i Sveriges Television på den tiden. Då, eller nej, det var ju Dagens Nyheter också, ursäkta. Nu blandar jag ihop studierna. Men det finns ju andra studier som visar att äldre har inte varit med. De kanske är 3-4% och är inte liksom intressanta. Och det verkar ju så att säga fortsätta fast än att befolkningen nu är så gammal. I Sverige har vi ju vad SCB kallar ett ton. Vi har ju väldigt många äldre. Men det är på något sätt som att på redaktionerna tror man att det är få äldre. Och de är inte så intressanta att skildra deras verklighet.
Journalistiken kan både vara pådrivande och en bromskloss, var ni inne på. Mm. Vem vill prata om det?
Nej, men det handlar ju om att vi kunde ju se exempel på där journalistiken driver på med dåliga äldreboenden. Det behöver göras någonting och det faktiskt tar sig in sen i politiken och blir förändrad lagstiftning. Men också där vi ser där journalistiken kan också prata om till exempel ålderism många, många, många år innan det blir ett samtalsämne på bred front i medierna. Alltså en enskild journalist kan göra ett jobb, men det slår inte igenom på bred front. Så att man driver på vissa frågor, men det har kanske ingen effekt. Det behövs mycket mer. Och när det gäller bromsklossen skulle jag säga, det är ju det här att man använder äldre som illustration eller case, som man säger idag, utan att egentligen sätta det i ett större sammanhang. Som vi efterlyste det här med att man skulle vilja se mer, vad har egentligen ädelreformen 1992 betytt för hur vi ser på hur vi ska ta hand om äldre och leva på äldre dagar.
Men det kom en lag 2009 i varje fall. Där det handlar om diskriminering och sådana saker. Mm.
Ja, Sverige var ju bland de sista, eller om vi var sist i Europa, EU, att ta med ålder som diskrimineringsgrund. Och det har ju naturligtvis förändrat, för då finns det ju fall som kanske tas upp då att man har anmält att man har känt sig diskriminerad. Men det finns någonting som samverkar med mediebilderna, menar jag, att det är lite skämmigt att vara gammal, så man kanske inte anmäler att man har blivit diskriminerad. Vi vet av annan forskning att till exempel om du är över 40 så blir du inte kallad till intervju. För man på alltså anställningsintervjuer. Nej. Så det finns liksom en tydlig åldersdiskriminering i samhället eller på arbetsmarknaden samtidigt som vi ska jobba längre. Och det går ju inte riktigt ihop. Och jag tror att en del äldre, vi pratade med en som satt och lyssnade, som pratade om diskrimineringen av äldre inom universitetsvärlden, att man kanske inte, man går inte och anmäler sitt universitet, utan man planar även, ut i tysthet.
Även om man blir felaktigt behandlad.
Precis, för det är lite skämmigt. Ja. Mm.
Ni pratade också om alltså lågutbildade äldre, de syns inte överhuvudtaget i medierna. Sköra äldre sällan. Mm.
Då handlar det ju om att man har andra aktörer som lyfter frågor som är relaterade till de här grupperna. Och det är ju det här som är problemet igen då, att det är någon som pratar om istället för med. Eller att rösten, den här gruppens röst kan få genomslag antingen via någon som driver på. Det kan ju, som Maria sa, vara en journalist som driver frågan, men det som saknas, det är kontinuitet i det här drivandet så att säga, utan det blir liksom punktinsatser och då får det inte det genomslaget. Men får man kontinuitet i något, så vet vi att medierna kan vara en fantastisk resurs för att genomdriva olika typer av förändringar.
Men jag skulle säga också att det vi pratade om var också den här polariseringen av mediebilder, där du har den väldigt kapabla äldre, eller vi har också en massa influencers som är äldre i mode och olika saker. Så vi har starka äldre röster, och sen däremellan så finns det liksom ingenting till de väldigt sköra då, som inte har någon röst alls och som man inte bryr sig om, för de har inget Instagramkonto.
Nej. Och vill man veta mer om allt det här så kan man till exempel bli medlem. Och det är väl de som tittar på vår hemsida. Tack så mycket Maria Edström och Ulrika Lagerlöf Nilsson. Tack ska ni ha.